kärlek. Därför kommer jag att fortsätta predika om kärlek. För det är evangelium. Och det här med det kristna livet. Det handlar om kärlek som sagt. Men på vilket sätt? Hur? Jag uppehåller mig lite grann den sista tiden med just det här hur vi lever det kristna livet. Eller hur vi kan leva. Eller hur Gud vill vi ska leva. Och för många är det ju väldigt komplicerat. Man gör det så svårt som möjligt. Så att det blir nästan till omöjligt. Och andra, de lever det kristna livet bara. De bara lever. Och det funkar. Vad är då, hur ska man då göra? Vad är då liksom, vad säger Bibeln? Vad säger Bibeln om hur vi ska leva det kristna livet? Alltså egentligen, vad vi gör, hur vi lever det kristna livet, det handlar ju väldigt mycket om vilka vi är. Alltså vilka vi tror att vi är. Eller kanske vilka vi inte vet att vi är. Alltså avsaknad av identitet. Jag vet inte vem jag är. Varför finns jag till? Är det någon som bryr sig om mig? Vem är min pappa? Och så vill jag, vem är mina föräldrar? Vem är jag? Och sen blir livet som det blir. Det blir fruktan, det blir oro, det blir ångest, det blir förkastelse, det blir tvivel och allt möjligt sånt där. Men det är inte så vi behöver leva livet. Det står ett bibelord i, eller Jesus säger en intressant sak i 14 kapitlet i Johannes, vers 18. Jag vet inte om du har tänkt på det, därför det står som det står. Vad han menar egentligen, vad menar du med det där? Alltså, när man läser Bibeln, när jag läser Bibeln i alla fall, så brukar jag alltid, om någonting jag inte förstår, så brukar jag fråga en helig ande, vad menar du med det där? Jag förstår det så där. Vad menar du? Vad betyder det egentligen? Och vad betyder det i mitt liv? Det står så här. Johannes 14, vers 18. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Vadå faderlös? Jag är inte faderlös. Vet du att när människan, när Adam och Eva syndade mot Gud, i och med att de syndade så blev de faderlösa. Då blev mänskligheten faderlös. För att Gud ville ha familj. Och då skapade han Adam och Eva. Först skapade han universum, först sen skapade han jorden. Så att människan skulle kunna ha någonstans att bo. Så du vet att universum, den är till för dig. Det är därför universum finns överhuvudtaget. Det är därför jorden finns. För att Gud ville ha dig. Sen skapade han Adam och Eva. Då hade han fått en familj. Gud har alltid varit far, som han sa förra gången jag predikade. Och han ville ha familj. Och då ville han ha dig. Men när Adam och Eva vände ryggen billigt hört till Gud, gjorde hög förräderi, då vet vi det, att de blev utdrivna ur Edens lustgård. De kunde inte längre ha gemenskap med Gud. Gud var deras rättmätige far. Och de hade ju innan syndafallet hade de ju levt ett fantastiskt liv. Gud kom till dem vid kvällsprisen. Han umgicks med dem. Vi vet inte hur umgicks. Kanske ansikte mot ansikte till och med. Men allt det där tappade människan i och med syndafallet. De blev föräldralösa, helt enkelt faderlösa, som det står. Och varför blev de faderlösa? Varför hände det egentligen? Därför att fienden, djävulen, stod om honom i Jesaja 14 bland annat. När han gjorde uppror mot Gud. Det han gjorde då, vi kan läsa det, en vers i alla fall. Vi ska se. Jesaja 14, vers 13. Du sa det i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen ovanför Guds stjärnor. Jag ska upprätta min tron, jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över månens höjd och jag ska göra mig lik den högste. Det var hans intention. Han ville inte ha en far helt enkelt. Han ville inte ha någon som var över honom. Någon som kunde omfamna honom, någon som kunde hjälpa honom eller kanske korrigera honom eller och så vidare. Han ville vara störst, vackrast och bäst. Och det står också om honom att han är denna världens första, denna världens herre i Efesierbrevet 2. Så att alla ifrån och med syndafallet så blir mänskligheten och följde, istället för att följa Gud och ha han som far, så blir de lika föräldralösa eller faderlösa som vad djävulen överhuvudtaget blev. Han är faderlös. Han har ingen att vända sig till. Han har sig bara själv. Och så blir mänskligheten också. Och det ser vi nu kanske ändå mer nu i nutiden. Hur människorna blir mer och mer och mer fixerade på sig själv. Egocentriska, egoistiska. Det är bara jag och mitt, jag och mitt, jag och mitt. Jag ska förverkliga, jag ska göra, jag ska. Och det är direkt ett fall av faderlöshet. Så fungerar faderlöshet. Det blir bara jag, för jag har ju ingen relaterat, jag har ingen annan, det är bara jag. Ingen kan hjälpa mig, för det är bara jag. Jag har ju ingen att gå till, det är bara jag. Och jag ska. Och det var så fienden också har det. Jag ska. Men det vill inte Gud. För Gud har inte skapat människor för att vara ensam. Han har inte skapat människor för att bestämma över sig själv på egen hand. Han har skapat människor till ande, själ och kropp. Där anden hade kontakten med Gud. Och sen skulle anden ha kontakten med själen. Och själen skulle sedan ha kontakt med kroppen. Själen är inte gjord för att bestämma och fatta egna beslut. Den är inte skapad för det. Därför blev det kaos när själen var tvingad att skapa, fatta egna beslut. Då blir det som det blir. Det blir tokigt många gånger. Och det handlar om faderlöshet. Men Jesus säger, jag ska inte lämna er faderlös, utan jag ska komma tillbaka till er. Och det gjorde han ju. Genom den heliga ande. Vi fick den heliga ande istället. När Jesus gick fort till fadern så sände han den heliga ande in i våra hjärtan. Och vad säger den heliga ande i vårt hjärta? Någon som vet det? Abba fader. Och vad betyder det då? Det är arameiska, men vad betyder det? Pappa. Han säger pappa i ditt hjärta. Vilken pappa? Pappa Gud. Fadern i himlen. Kallar han pappa. Och det kan vi också göra, eller hur? Vi är inte större än den heliga ande i alla fall. Hur stödd eller hur stor vän tycker att vi är? Så i alla fall den heliga ande större. Och han kallar sin far i himlen, eller din far i himlen, för pappa. Pappa. Och det är det mest intima ordet för pappa som finns på armeiska. Det är inte liksom bara vanligt liksom som man säger liksom här i Sverige liksom lägger ut att farsan han vet. Det är inte det. Den där pappa, det är intima liksom när ett barn kommer och hoppar upp i famnen liksom på sin far och kramar om och säger pappa jag älskar dig. Ungefär det. Ett intimitetsord. Och den relationen vill den helige ande att du ska ha med din far i himlen. Det är därför det står som det gör i Romarbrevet. Romarbrevet är att ni som inte har läst det eller som inte har förstått det var andra sidan, för det är inte alltid man förstår vad man läser. Läs Romarbrevet och läs det tills du förstår det, höll jag på att säga. För det är ett fantastiskt brev. Här står det i kapitel 8, vers 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, vilken vi ropar Abba, Fader. Så säger han, anden själv, den heliga ande vittnar med vår ande, eller till vår ande, kan man också säga det, att vi är Guds barn. Det är en av hans uppgifter, den heliga andens uppgifter. Att berätta för dig vem du är, din identitet som ett Guds barn. Och det behöver du veta för att kunna leva ett rikt kristet liv. För att kunna släppa på så att förkastelsen får släppa taget, fruktan får släppa taget, oro, ångest, all de här bitarna. Därför att när den helige ande får berätta för dig mer och mer och mer vem du är, då kommer förkastelsen att släppa mer och mer i ditt liv. För att du vet din identitet. Förkastelse, det handlar om identitetslöshet. Jag vet inte vem jag är. När du vet vem du är Guds eget barn. När det liksom inte bara en huvudkunskap, utan en hjärtekunskap. Då kommer du att släppa. Då kommer du att bli trygg i dig själv. Då vet du det. Jag är Guds barn. Jag är medlem i Guds egen familj. Gud är min pappa. Jesus är min storebror. Den helige ande, min hjälpare, min försvarsadvokat och så vidare. Tänk att du har en egen försvarsadvokat. Det är inte alla som har. Och det är inte vem som helst heller. En egen hjälpare har du. En far som kan allt. En bror som du får krypa in i och ta del av allt det han har. Det är så välsignat så att det hälften skulle vara för mycket egentligen. I alla fall hälften skulle räcka. För du kan ändå aldrig tillgodogöra dig alla dina välsignelser som du har fått. Du är så älskad så att det blir, vad ska jag på säga, att du blir blöt. Alltså ni vet, föräldrar och småbarn, hur man pussar dem bladdes blöta om ansiktet. Jämfört den kärleken är ju ingenting mot vad Gud älskar dig. Han kramar och pussar, han gör han inte det. Men alltså, om du jämför liksom vad det egentligen är, vad det handlar om. Kärlek. Du är verkligen föremål för uppmärksamhet från himlen. Och så sitter vi och klagar. Ingen bryr sig om mig. Det är så synd om mig. Det är bara jag som tänker på mig. Oj, vad det är synd om mig. Men det är ju inte så. Alltså Gud har ju gett dig alla möjligheter, allt som finns att få och uppbringa överhuvudtaget. Han har ju gett dig. Frälsningen är fullkomlig. Den är fullbordad. Det går inte att lägga till någonting. För det finns ingenting att lägga till. Även om vi försöker. Vi sätter på oss masker. Vi vill vara som den eller den eller den. Så sätter vi på oss en mask. Vad handlar det om? Det handlar om att jag ska förbättra frälsningen. Jag är inte nöjd med mig själv. Men Gud är ju nöjd med dig. Han vill ju ha det sådär. Det gör en massa saker. Som Bibeln kallar döda gärningar. Som inte behöver göra. Det tar bara en massa energi. Och livet som kristen blir svårt och tungt. Man måste ju så mycket. Du kanske har hört det. Man måste kanske ha sagt det själv också. Man måste ju så mycket. Men man måste inte så mycket. Det handlar om en enda sak, kärlek. För att jag ska få leva livets glada dagar, verkligen leva alltså det bästa, yppersta i mitt kristna liv. Finns det ett? Ja, okej, jag kan säga att det måste egentligen. Men det är inte det heller. Det är att tillåta Gud att älska mig. Det är det handlar om. Att låta Gud älska mig. Därför att när vi tillåter Gud att älska, då kommer saker och ting att lösas upp och ordna sig. Det är precis som jag sa, man kan predika om precis, jag skulle kunna predika om många olika saker, ämnen, teman. Men nämner jag inte att både här, alltså grunden, hur kommer jag till de här? Hur får jag tron att växa? Hur ska jag bli helad? Hur ska jag bli? Hur ska jag få en församling att fungera? Hur ska jag? Om jag inte nämner den här lilla, lilla biten. Tillåt den helige ande att komma med faderns kärlek in i ditt hjärta. Fylla det med hans kärlek. Då har jag inte sagt sanningen om att jag nämner det. För då blir det prestation. Det är jag som måste en massa saker. Jag ska göra en massa övningar. Jag ska göra ditten, jag ska göra datten. Men inte det handlar om vad jag gör. Det som handlar om det vad han har gjort. Inte vad jag gör. Vet du att tänkte på en sak en kväll när jag hade lagt mig. Ibland, om man inte kan sova, finns det en fara att man börjar på tala med den helige ande. Och då kan timmarna gå fort. Det är ingen fara för mig. Eftersom jag är pensionär så det gör ju ingenting. Jag ska inte upp klockan 7 eller 5 eller 6 på morgonen och gå till jobbet. Så det gör ju ingenting. Men det kan vara intressanta samtal som kommer. Men just de här bitarna, allt det här som vi gör som vi inte behöver göra. Eller vi kanske, det är inget fel att göra, men vi kanske gör det på fel sätt. Vi har fel motiv. Vet att läsa Bibeln, det kan bli helt tokigt. Det kan bli så lagiskt och religiöst så det liksom är otroligt. Man har sin tid på morgonen eller på kvällen eller mitt på dagen eller man har sin tid och läser Bibeln. Och sen när man har läst Bibeln bra, när jag läste det, när jag läst 2 kapitel eller vad du läser, så har du en liten lapp där står en massa saker, en massa bibelverser, så proklamerar jag dem högt, måste man göra också. Och så proklamerar jag dem bra när jag gjort det. Och så ber man en liten stund, bra när jag gjort det. Nu kan jag. Nu är jag duktig. Nu har jag gjort min gudstjänst. Så går man till jobbet. För nu har jag liksom, och så tar man på sig vapenrustning, det får man inte glömma. Jag måste ta på mig vapenrustning på morgon. Tänk om jag inte har tagit på mig vapenrustning på morgon. Då kan ju fienden komma och slå mig. Så måste jag göra. Då är man jättebra. Nöjd med sig själv. Hurra vad duktig jag är. Är någon som känt det? Det finns en som skrattar i alla fall. Jag tror jag känner igen det. Men det är väldigt vanligt. Problemet är bara det att det är inte duktighet. För varför läser jag Bibeln? Varför kanske memorerar vissa versar? Varför ber jag? Men det är för relationen. Det handlar om en relation. Livet med Gud är ju inte en massa statiska saker som man rabblar upp och som man ska göra i vissa tidpunkter. Utan det handlar om en relation. Och min relation med min fru Karin, om det skulle vara så här att hon skulle upptäcka på morgonen när jag stiger upp, så står jag liksom och pratar liksom ut. Karina älskar mig, Karina älskar mig. Vi är gifta, Karina älskar mig. Vi bor här och vi så vidare. Hon skulle ringa psyket på en gång. Det är inte en relation, eller hur? En relation, då umgås man. När jag läser Bibeln, det är inte bara att läsa liksom en eller två kapitel, så nu har jag läst det bra. Vad läste du inte minst jag, men jag har läst i alla fall två kapitel. Men när jag sätter mig och läser Bibeln, då bjuder jag in den helige Ande. Kom helige Ande, nu vill jag umgås med dig. Så läser jag. Så ber jag samtidigt. Har du något speciellt du vill undervisa mig om i det här? Så kanske jag fastnar för en bibelvers. Det var intressant, men vad betyder det egentligen? Så ber den helige Ande uppenbara. Jag kanske inte får, jag märker att det är någonting där, men jag kommer inte på vad det är. Jag kan inte greppa det, men då tar jag det nästa dag fortsätter. Tills det får en aha-upplevelse. Ja, men just. Wow. Så växer jag. Eller hur? Det med vapenrustningen. Det finns en fara där. Att det blir lagiskhet. Därför att vad är vapenrustningen? Det är ju Jesus själv. Livet med Jesus. Jag tar ju inte av med livet med Jesus när jag går och lägger mig, eller hur? Det har jag ju på mig hela tiden. Jag kan påminna mig om jag ska ut något speciellt. Att med bitarna, de har jag. Tack Jesus för frälsningens hjälp. Tack för skölden. Tack för de här bitarna. Men det kan bli någonting jag gör. För att någon har sagt att jag ska göra det. Det är inte meningen. Då blir det döda gärningar som Bibeln talar om. Sen finns det mycket andra saker som vi beteenden som vi har. Som handlar om religion. Och vet vad religion är? Vad säger religionen? Den säger så här. Gud är inte nöjd med mig. Gud är inte nöjd med mig. Jag är inte bra nog. Det är vad religionen säger. Jag måste förbättra. Jag måste göra någonting. Så tar man på sig en mask. Eller man tar på sig och börjar liksom försöka förbättra sig själv. Jag är inte nöjd med mig själv. Jag är inte nöjd med mitt utseende. Jag är inte nöjd med vem jag är. Jag försöker göra en massa saker för att förbättra. Men det behöver jag ju inte. Jag är ju så bra som jag kan bli. För att Jesus älskar ju mig. Han vill ju ha mig så här. Men däremot, för alla har ju skavanker. Vi är ju människor, du och jag. Vi har skavanker. Vi har svagheter vi brottas med. Kanske sjukdom. Kanske fruktan på något område. Kanske oro. Kanske ångest i något område. För att du har fruktan inom ett område och inte har fruktan i allt. Man kan ju ha liksom små olika saker var och en. Det jag är rädd, det är inte du rädd, men det du tycker är baggis, det kanske jag är rädd. Så kan det funka. Men de här sakerna som vi kanske skäms över till och med. Hur ska vi bli av med dem då? Ja, det finns ett universellt svar. Kärleken. Därför att när du kommer till Jesus och säger, eller kommer den helige ande och säger, kom helige ande, fyll mig med pappas kärlek. Eller med Jesus kärlek, för det är samma. Och så ser du de här sakerna som jag brottas med. Vad det är, så nämner du det. För Gud, det här är min svaghet. Kanske har massa irritationer, onödiga irritationer. Och kanske blir sådana där som blir, har kort stubin som vi säger. Och det kan ju vara få välda konsekvenser i arbetslivet eller sådana saker. Hjälp mig med det här. Vet du vad han gör då? Då hjälper han dig med det. För vet kärleken. Vad är det för någonting? Att en Gud är kärlek. Hur manifesteras kärleken från Gud? Den manifesteras bland annat genom nåden. Det är Guds manifestation av kärlek. Och nåd, vad är det för någonting? Ja, det finns olika förklaringar, olika begrepp på det. En, det är ju oförtjänt favör. Det finns en annan förklaring också vad nåd är. Och det är Guds verksamma kraft. Det är nåd. Nåden verkar för mig. Guds verksamma kraft verkar för mig. För att jag ska få uppleva mitt helande. För att jag ska uppleva min befrielse, min frihet. Och det handlar ju om kärlek från Gud. Med ett annat ord. Så att när jag bjuder in Guds kärlek att verka i mitt liv på ett visst område, då kommer nåden att, alltså Guds verksamma, Gud börjar på verka i det här området. Men den helige ande, betänk dig att den helige ande är en gentleman. Han gör ju ingenting som inte jag vill. Så sitter jag bara stilla och lugn och säger, han får göra vad han vill, säger jag. Gud får göra vad han vill i mitt liv, det är, jag tänker inte sätta mig emot det. Men det händer ingenting. Men när jag ber, den dag jag ber, kom helige ande och hjälp mig i det här området. Och då kommer han ju. Det är för att han älskar ju mig. Han är ju min hjälpare. Han vill ju. Då säger han kanske, äntligen har du kommit på att du behöver hjälp här. Så kommer han och hjälper dig. Så är han, vår far i himlen. Han vill hjälpa dig. Du kan inte hjälpa dig själv. Jag kan inte lyfta mig i håret bildet talat liksom, och tro att jag ska kunna rätta till mina skavanker. Jag behöver inte det. Jesus är min rättfärdighet. Jesus är min helgelse. Det är han som gör det. Jag kan inte. Det är för att det finns två krafter som verkar. Det är syndens kraft. Och det är kärlekens kraft. Synden. Du är inte starkare än synden. Funkar bara så. Det kan du läsa med Romarbrevet 7-8. Början där. Det finns bara en enda kraft som verkar på syndens kraft. Syndens kraft att bedra. Alltså att lura oss. Att få oss att göra saker som vi egentligen inte vill. Och det är kärlek. Den är kraftfullare. Därför att fienden var ju, det vet vi ju, alltså det står ju i Bibeln om vad han egentligen var. Han var ju förmodligen en lovsångsledare i himlen en gång i tiden. Enormt vacker, utsmyckad. Gick där liksom bland gnistrande ädelstenar liksom. Han var ju helt otroligt vacker och skön. Han vet vad lovsång är. Han vet vad kärlek är. Därför avskyr han både lovsång och kärlek nu. Han vet vilken kraft det ligger i det. Han kan inte med det. Om du har fruktan i ditt liv. Visst, vi kan be för dig och bryta fruktan. Men det effektivaste medlet egentligen mot fruktan, det är att bjuda in den helige ande, kom och fyll mig med din kärlek. Om jag drabbas av fruktan, för det kan man ju göra som människa, jag är ju människa som du. Om det kommer någonting som är oväntat, bara liksom dimper ner ett telefonsamtal eller någonting. Du får en diagnos av doktorn eller någonting. Åh, hjälp, hjälp, vad är det här? Någonting? Vad gör jag då? Jag sätter mig ner innan liksom jag har skakat loss, innan tänderna skakar loss, när jag får säga. Sätter jag mig ner. Så ber jag den helige ande, kom och fyll mig med din kärlek. Kom och fyll mig med kärleken. Och fördriv fruktan. Då känner man bara hur det lugnar ner sig. För att kärleken är starkare. Kärleken är oerhört stark. Det är en kraft, en makt att räkna med. Det är Gud själv. Så klart den är starkare. Det är det bästa botemedel som finns mot vad den, vad som än gäller. Men alla de här bitarna som jag berättar om nu, det handlar ju om i grunden om min identitet. Jag vet vem jag är. Jag vet att jag är Guds barn. Och som Guds barn är jag fullständig frihet. Frihet att vandra och göra det far har bestämt för mig. Och eftersom jag kan vandra och göra allt vad han vill, jag ska göra, då har jag ju också alla de här möjligheterna. Så då finns det ju alltså lösningar på alla mina problem. Och de här problemen, det handlar om kärlek, trygghet. Tryggheten att vara i ett hem. Tryggheten att vara i en familj. Alltså den trygghet som ett barn har. Vet jag inte att jag är ett Guds barn, men då kan jag inte jämföra med de här bitarna. Vet jag inte vem min far är i himlen, då kan jag inte jämföra, då kan jag inte ha ingenting att relatera till. Men Jesus säger ju i Matteus 18 att vi ska omvända oss och bli som ett barn. Annars kommer vi inte att kunna komma in i himlen. Hur är ett barn då? Ett barn förtröstar på sina föräldrar, eller hur? Det har tillit till sina föräldrar. Åtminstone om du har en bra familj, om du är bra förälder. Och barnen är i alla fall inte allt, inte kommer på tonåren än. Men jag tar om barn, alltså små barn. Det är inte det barnsliga som Jesus pekar på här. Det ska vara barnsliga att göra saker och ting. Utan det handlar om tilliten till Gud. Att våga lita på det han säger. Våga göra det han vill du ska göra. Våga. Men det handlar också om det här med frågvissheten som ett barn har. Pappa, varför är det så? Pappa, varför heter det så? Pappa eller mamma, varför är det så? Mamma, varför är solen vit eller gul? Eller varför ramlar inte månen ner på huvudet? Ja, nu vet hur barn frågar. Mamma, varför är mjölken vit? Varför kommer mjölken? Och så vidare. Vi får få den helige ande älskar när vi ställer frågor till han. Det är enda sättet för oss att få veta saker och ting. Och det får vi när vi umgås med den helige ande, med Jesus. I ordet och kärleksrelationen. För att när jag talar om kärlek, så bjuder jag in kärleken och kärleksrelationen, så innefattar det också ordet. Eftersom ordet är Guds ord, det är Jesu utandade ord. Därför att när den helige ande ska uppenbara saker och ting, så är det ju ordet han uppenbarade. Så att kärleksrelationen, att bjuda in den helige ande och komma, det handlar också om att sätta sig ner med ordet. Och be den helige ande komma och uppenbara vad som står skrivet. Om det är någonting specifikt han vill säga till mig idag. Men det är inga krav, inga måste. Jag behöver inte göra det, men jag vill. Jag får göra det. Och när jag gör det, då växer jag. Då blir jag trygg. Gör jag det inte, så får det naturligtvis konsekvenser i mitt liv. Men det förändrar ju inte Guds syn på mig, Guds kärlek till mig. Han är oföränderlig. Det betyder att jag kan bete mig, jag kan göra precis vad jag vill eller vad jag inte vill och allt det här. Och han älskar mig lika mycket ändå så länge jag har inte sagt ifrån mig kärleken, han sagt ifrån mig bekantskapen. Han kommer i alla fall att älska mig. Och jag är hans barn. Men om jag tillåter kärleken att komma och fylla mig, det är så enkelt. Alltså kristendivet är så enkelt för det handlar om kärlek. Det står alltså på ett ställe i Israel att en fåkunnig ska kunna vandra den vägen. Och det är som det ord som har ätsat sig fast i huvudet på mig. Jag tänker, om det är så att en fåkunnig, när det står i nya översättning, står det dåren. Alltså han som inte kan så mycket. Det är svårt att lära sig. Om den personen ska kunna vandra den här vägen, då är det enkelt. Då är det inte en massa komplicerat. Vi gör det ju väldigt komplicerat ibland för oss. Men vi behöver inte det. Kärleken är ett universellt språk. Det förstår de flesta. Och jag vill våga påstå att Gud kan många gånger använda den fåkunnige som Bibeln talar om. På mycket, mycket mer än vad han kan använda oss andra. Därför att den fåkunnige, han har liksom inga... Han håller inte på med en massa saker. Och försöker förbättra sig. Försöker göra att han tar livet som det är. Okej, Gud älskar mig bra. Då är det fantastiskt. Då lever han i det. Om sen någon läser ordet för han. För förmodligen kan han inte läsa själv eller förstå. Men läser, någon säger, du kan göra det. Om du lägger händerna på sjuka blir de friska. Wow, blir de det? Då går han genast och lägger händerna på sjuka. Och till andras förvåning blir de friska. Varför blev de inte när jag la händerna på dem? Han där. Det är enkelt. Det är kärlek det handlar om. Gud kan använda vem man vill. Och han älskar dig. Med en kärlek som är ofattbar. Men det är så enkelt. Tyvärr gör vi det så komplicerat ibland. Men det behöver inte vara det. Det handlar om att bjuda in den helige ande. Att komma. Och förvandla ditt liv. Hjälpa dig att förändra. Helgelse, det är förändring. Och det är ju ingenting jag kan göra. Det är bara Gud som kan det. Och det händer ju med umgänget med Jesus. När jag ber umgås med Jesus. I kärleksrelationen. Jag märkte en gång, för jag har suttit nu ganska mycket. När jag själv liksom sitter med Gud. Ibland timmar. Men jag har märkt en sak. För när jag börjar med den här bitarna så börjar jag bjuda. Så det är enkelt. Liksom bara sitta och läsa Bibeln och bjuda den hela grann och komma. Så jag har märkt jättestora förändringar i mitt eget liv som har hänt. Innan var han sån där kortstubin. Hade jag. Väldigt kortstubin ibland. Och såna här... saker som var orättvisor och allt det där. Jag ska inte komma liksom. Och då blev jag arg på en gång. Nej, nu blir jag inte det. En förvandling har skett. Jag har inte gjort någonting. Jag har suttit med Jesus. Han har fått förvandla mig. Jag har märkt en sak till som är det här med evangelisation. För jag har ju inte varit någon sån där som gillar att evangelisera direkt. Det var liksom, om det var en bibelskola där man hade evangelisation på schemat, det var det nej tack. För det är inte jag. Och inte var det heller. Nu säger Karin, jag är familjens evangelist. För att prata liksom med nära och kära med, om Gud. Varför det? Det är för att jag umgås med Jesus. Då blir man sånt. För det är, när man umgås, då blir man ju lik. Och Gud, han umgås inte från hjärta till ditt huvud. Han umgås från hjärta till hjärta. Så när du umgås med den helige ande och tillåter den helige ande att komma med Guds kärlek, då kommer ditt hjärta förvandlas. Du blir mer och mer lik Jesus. Mer och mer. Det är det vi vill, eller hur? Då kommer du mer och mer känslig för den helige ande, vad han vill göra i våra liv. Dessutom, precis som jag brukar säga ibland, jag har sagt många gånger, att när du tillåter den helige ande att älska dig, så kommer det att hända saker, mer fler saker i ditt liv. Du vet att du är ju som en, alltså jag brukar säga så här, mitt liv är som en kärlekscontainer. Det är en stor container som man kan fylla med olika saker. Jag kan fylla mig med massa olika världsliga saker, bråte hit och dit. Och mitt tal kommer att återspegla vad som finns i mitt hjärta. Men kan också tillåta den helige ande att fylla mig. Och vet vad som händer då? Den helige ande, alltså allt det här runt omkring, världsliga och alla de här bitarna, eller sånt där som man pratar, bara prat och fruktan och oro och alla såna saker, det väger mycket mindre än Guds kärlek. Så att när du fyller på containern, så är kärlekscontainern med Guds kärlek, då kommer det andra smutsiga som fanns i ditt hjärta tidigare, om man säger så, att flyta upp. Och fortsätter du fylla på så att containern blir full, då kommer det svarta, liksom det mörka i ditt liv, det kommer att rinna av. Och det sista är det bara kärlek, rent, fint kärlek. Och det är det som kommer komma ut ur ditt hjärta, eller ur din mun. Därför att det är det som hjärtat är fullt av. Ungefär ska jag kunna illustrera mig, jag hade tänkt det, men jag ska inte göra det. Om jag har ett glas här och jag har en massa småskräp i det, pappersbitar, tändstickor, jag har en massa sånt där. Det är en bild på mitt hjärta, vad som är i mitt hjärta. Skräp. Och det kommer ut kanske också mycket av mitt hjärta. Om du fyller på med kärlek, alltså med vatten, som är en bild på Guds kärlek. Då kommer det att flyta upp, flyta upp, flyta upp. Till sist når kärleken över bredden, så börjar det rinna över. Då kommer först det svarta att rinna bort. Och det blir rent vatten till sist. Ren kärlek, och det är det som kommer ut i mitt hjärta. Och det som händer när du umgås med Jesus, hjärta mot hjärta, och han får förvandla dig. Och du kommer att må så mycket, mycket bättre. Tack Jesus. Bara tackar vi dig för att du är kärlekens Gud. Du är så övermåttans underbar. Jag bara prisar dig Jesus. För att du älskar oss med sån kärlek. Tack att det handlar inte om vad vi gör. Utan det handlar om vad du har gjort. Du har gjort ett fullkomligt verk. Ett fullbordat verk. Det är bara du Jesus och ingen annan. Det är dig det handlar om. Din kärlek. Och livet med dig. Gemenskapen med dig. Relationen med dig. Att våga vara med dig. Att få vara med dig. Att vara ärlig gentemot dig, Herre. Att umgås med dig. Att vandra med dig. Att vara med dig. Tack att vi får det. Det är vår högsta kallelse också. Att ha gemenskap med dig, Jesus. Jag bara tackar dig för förvandlingen som händer i våra liv när vi umgås med dig. När vi tillåter dig att forma våra liv. Att älska oss som vi är. Och bara förvandla oss. Tack, helige ande. Tack att du vill förvandla våra liv. Och plocka bort allt det här skräpet som finns. Alla de här måsterna som vi har i våra liv många gånger. Som inte måste, överhuvudtaget måste egentligen. Alla de här kraven vi har på oss själva. Att göra en massa saker som vi egentligen inte behöver. Tack Jesus att livet med dig är enkelt. Det är så enkelt. Det är så rent. Det är så fantastiskt. Tack att du får leva det livet som du vill. Jag bara tackar dig Jesus. För kärleken. Allt handlar om kärlek. Det handlar om dig Jesus. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Och bara la sia la kende. Ikuta kara la sia la kende la karia. Kiprasa kia la kende. Det finns någon på nätet som sitter med ångest. Som Herren vill hela dig från just nu. Ta emot helande. Vet att helande, det handlar också om kärlek. Att Jesus älskade oss så mycket så han dog för våra sjukdomar. Han vill hela dig. Han vill inte att du ska gå med en massa svaghet i din kropp eller i din själ. Det finns flera sätt att bli helade på. Ena sättet är precis det jag berättat nu. Att umgås med Jesus kärleksrelationen. För den kommer att hela successivt från olika saker. Det kan ta tid, det är ingen snabb fix. Men det blir bestående. Det är kraftfullt. Men det kan också ske genom handpåläggning. När vi lägger händerna på de sjuka. De ska bli friska. Så att är det så att du är här som har någonting du vill ha förbön för. Om det är kärleksproblem eller att du vill ha mer Guds kärlek. Om du vill ha sjukdom och du blir helad från eller förtvivlan eller vad som helst. Så får du komma fram och ska be för dig. Jag vill också be för er som sitter på nätet. Och bara tackar dig Jesus för alla som nu sitter och tittar på det här. Att du är Herren, vår läkare. Och bara tackar dig för en fullkomlig manifestation av helande i människors liv Jesus. Du ser människor som har magproblem. Tack att du helar dem Jesus just nu. Som har matsmältningsproblem. Du ser människor som har hjärtproblem, Jesus. Flimmer. Och också andra problem. Klafffel. Tack att du helar, Jesus. Du ser människor som har problem med gula fläcken. Och andra ögonsjukdomar. Jag börjar be om ett mirakel just nu. Jag ber också om ett mirakel för människor som har problem med smärtor i kroppen, i rygg, i ländrygg, i axlar, i ben, i knän, i fotleder. Jag ber om ett mirakel i Jesu namn. Jag bara tackar dig för att du är Herren vår läkare. Och genom dina sår så är vi helade. Det är ingenting vi kan fabricera. Det är du som gör det. Jag tackar dig för alla andra människor som sitter och tittar på nätet nu också. Om du bara lägger din hand på det ställe där du är sjuk, där du har din svaghet. Har du många ställen så kan du lägga handen på huvudet också. Ska jag be en bön? Bara tackar dig Jesus. Att du är Herren vår läkare. Och jag bara bryter alla krafter och makter som vill plåga oss. syskon nu i Jesu namn. Bara håll dig på din plats, Satan, och försvinner från våra syskon. Och lös en Guds läkedom i var och en av våra syskon. Och bara tacka dig för liv, liv och över nog av liv. Kärlek och frihet. Och jag tackar dig för att du helar från psykisk svaghet, Jesus. Från självmordstankar, Jesus. I Jesu namn. Kobarala, siala, gendiala, karia. Tack att du gör det, Jesus, just nu. Därför att du älskar oss så gränslöst. Inte för att vi är så duktiga. Men för att du har gjort ett fullbordat verk på korset. Det är dig det handlar om. Det är din kärlek. Vi börjar ta emot det nu i Jesu namn. Amen. Halleluja. Nu får ni komma fram ni som är då. Och kanske få ett lovsång också. Spela fritt från hjärtat och sjung.